Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Programledare är stadsarkitekt Björn Sijsjö.
Välkomna ska ni vara till säsongstart på Götepodd för den här våren. Idag ska vi prata om höga hus och om de har en plats i staden. Jag har med mig Ola Nylander, professor i arkitektur på Chalmers, som har startat Centrum för boendesarkitektur. Välkommen.
Tackar.
Och jag har också med mig Per Bornstein som drev ett större arkitektkontor, Bornstein Lyckefors, tidigare. Och då också blev Kasper Salin prisad med Merkurhuset som ligger nere vid ungefär Rosenlundsverket, kan vi säga, Badhusgatan. Du ska också vara hjärtligt välkommen.
Tack så mycket.
Ja. Alltså, när man pratar om höga hus, det har ju varit ganska mycket fram och tillbaka runt höga hus. Och delvis har jag ju frågat er för att ni vet mycket om saker och ting, men också för att ni kanske har en tydliga synpunkter om detta. Och kanske inte samma ska det visa sig, men vi får se. Ola, vad säger du egentligen?
Om höga hus i största allmänhet, ur mitt perspektiv som jobbar mycket med bostäder på Chalmers som lärare och forskare, så ser jag liksom ingen direkt, man kallar det för mening med höga hus i bostadssammanhang. Så att det blir det mest en försvårande sak i mycket utav när man tänker på bostadskvalitet och sådär.
Ja, och det är ju så att Karlatornet hade väl inte byggts om man hade tagit fram ett vanligt beräkningsunderlag för det. Utan det är byggt på en stark vilja att bygga just så högt. Vad tycker du om det då?
Om man ska vara diplomatisk, så finns det finare höga hus än Karlatornet.
Ja, men det håller jag i och för sig med om också. Precis. Så att det behöver vi inte träta om.
Det är svårt att undvika Karlatornet. Man ser ju det överallt i de mest oväntade platser i Göteborg, och det känns lite, ska man säga, påträngande ibland, tycker jag, att det där huset finns överallt, eftersom jag inte tycker att det har någon större estetisk, ska man säga, finess över sig då. Det är högt.
Min reflektion är att det flyttar på sig, att det inte ligger där man trodde det skulle vara hela tiden. Vad säger du, Per, om de här sakerna, om Karlatornet kanske?
Om vi börjar med Karlatornet, så jag arbetar ju i omedelbar närhet till tornet och rör mig runt i varje dag. Och det är intressant ändå att känna vilken kraft en sån hög byggnad har när man rör sig runt den. Och vilken nord den blir. Och man ser den från Brunnsparken, och helt plötsligt så har jag det som att sen stadens tyngdpunkt har inte flyttat till Karlatornet, men har definitivt ruckats lite grann. Det händer, alltså, sån kraft är det ju en så hög byggnad. Jag kan hålla med om att den inte är någon, kanske någon, den går inte till historien som den mest fantastiska skyskrapan. Det känns lite som SOM då. Om det nu står för Skidmore, Owings och Merrill eller för Semina Månsson, det får man väl diskutera. Men om det känns lite som att de tog ett förslag ur lådan lite grann när de gjorde tävlingen. Det jag tycker är bra med den är att den inte sticker ut mer än nödvändigt. Den gör sin grej, den här liksom skruvningseffekten, och sen är den hög, men den står inte och ropar på uppmärksamhet hela tiden. Det tycker jag är bra. Avslutet kunde ha varit lite mer intressant. Jag är inte helt förtjust i de här fibercementskivorna, men det kunde ha varit värre.
Det kunde varit värre, sammanfattar du det. Men har höga husen plats i en stad som Göteborg? Vi har ju redan rätt ut att det kanske inte är så att de höga markpriserna driver en sorts rationalitet i höga hus som de kanske har gjort på andra ställen i världen, som Manhattan eller Pudong i Shanghai eller sådana ställen. Utan att det är mer irrationella ställningstaganden som skapar höga hus. Har de en plats i en stad som Göteborg?
Jag tänker rent, om man ser vad som är lämpligt rent tekniskt att bygga i Göteborg, så är det ju märkligt med ett jättehögt hus i något lerfält. Liksom om man tar det därifrån, då är det ju... Och sen har vi ju väldigt gott om plats i Göteborg, så att utav den anledningen finns det heller ingen logik, precis som du säger, om ett högt hus ju.
Just det. För att till exempel Karlatornet står på en 40 meter hög PSA-vaktfast av betongpelare. Så det är klart att nej, det är inte det mest rationella sätt att bygga. Vad säger du, Per? Mm.
Ja, alltså det var ju rationellt. Det finns ju en anledning att Karlatornet ligger där det ligger, och det är att det fanns ingenting där, så att det var ingen som skulle överklaga. Det var ju som jag förstår det, så var ju den övergripande idén bakom att lägga det på där, var att inte man såg det som en möjlig plats att driva igenom den typen av projekt. Det tycker jag är intressant. Men det kan vi ju lämna därhen. Jag tycker ju, alltså, man kan ju prata, vad är ett högt hus? Vi pratar ju alltifrån, vad är ett högt hus? 12 våningar, 15 våningar, upp till 75 som vi har där. Och sen Göteborg är ju också inte bara en enhet, utan Göteborg består ju av väldigt många olika stadsdelar. Och det finns ju, man kan ju ändå som lekperson ana en strategi att man har lagt de höga husen i en krans runt innerstaden. Vi behåller innerstaden liksom låg, den gamla liksom, innanför vallgraven och egentligen. Och där tycker jag nog att det är ganska fint eller bra att man har gjort det. Och man behåller den gamla stadens karaktär. Och sen så har man ju byggt den här kransen då, gårdar från posthuset, gårda och nu drar Ölmastugget och ja, ner till Draken och vid Järntorget. Inte, jag kan tycka att det finns någon sundhet i det. Sen, vi pratar ju om, finns det någon anledning att bygga högt? Jag är ju tycker ju att, alltså Göteborg är ju en väldigt gles stad. Vi bor 1300 människor per kvadratkilometer ungefär i kommunen, något ner i centrum naturligtvis, men det är med andra, jämfört med andra städer, så är det väldigt, väldigt lågt. Och det tror jag är en anledning att vi har så svårt, att det är svårt för restaurangägare och andra att driva sina verksamheter. För det är inte så många där helt enkelt. Och åker man in till Göteborg och inte till domkyrkan en tisdag kväll, det är fan, eller ursäkta, det är tomt. Alltså, det är ingen där. Och vill vi ha en stadskärna som lever kanske lite mer över dygnet, över veckan, och så vidare, så tror jag att man kanske behöver tillskapa fler bostäder och då få in fler människor i centrum, om man nu. Och av den anledningen så skulle det kunna vara intressant att bygga lite tätare och då därmed högre. Men därmed inte sagt att man behöver bygga 30, 40, 50, 60 år. Alltså. Men jag tycker det är intressant att se det ur ett perspektiv. Hur skapar vi en intressant stad att leva i? Det måste ju vara det övergripande målet. Och där kan det höga huset ha en plats. Men som så att säga ego-booster så kanske det är mindre intressant.
Det här att vi ska bygga stan tätare och få plats med fler bostäder. Håller du med om det, Ola?
Det tycker jag. Det är väl en väldigt viktig sak för Göteborg att man ska växa på, bli fler i stan, och det ska finnas plats för alla som vill komma hit. Och då måste vi bygga fler hus. Men jag tänker på, om man nu tittar på andra ställen i stan där det byggs höga hus, gårda, så Järntorget också då, så är det ju, det är inte riktigt färdigt där vid Järntorget, men gårda, ju, de husen står ju där. Och då kan man, tycker jag, när man ser dem, att där har ju inte de höga husen direkt skapat något mervärde för den stadsdelen, att nu går det plötsligt blivit attraktivt. Liksom, vi har byggt ett högt hus, massa nya personer kommer hit och jobbar främst i de här husen. Då. Men där kanske något annat skulle krävts än ett högt hus för att den förändringen skulle ske. Då. Så att man har väl kanske en förhoppning om att tätet, att det är liksom ett positivt begrepp i sig, men det beror väl på vad man gör med tät. Tätheten, liksom hur stråken, hur man binder samman olika saker mer än bara att det finns väldigt mycket människor på en plats då. Så jag håller ju med dig då du säger liksom att men det kanske det höga huset just inte löser de problemen då med.
Det man saknar lite i gårda är ju det här landstaden brukar vi ju prata om. Precis. Och den blir gårda ju en produkt av en annan tid lite grann, så som den här när man får liksom ABC-planeringen lite grann fortfarande, och det ligger nära också en stor Europaväg med, så att man kan inte bygga så mycket bostäder där. Men det är ju, det hade ju varit önskvärt att det fanns lite mer liv där på kvällar och helger och annat. Så nu är det ju väldigt mycket en 9-5 stad.
Vad säger du, Per, om de här begreppen täthet och närhet så att säga?
Nej, men jag tror, man kan ju se i arkitektpresentationer så är det alltid någon sån här café på hörnet och man vill ha alla de där sakerna, men risken är att vi bygger en kulissstad om vi inte gör det. Finns tillräckligt många människor där som också kan befolka kemtvätten och kaféet och restaurangen och den lilla mataffären och allt det där som vi vill, eller inte vi ska inte säga, men som man ofta målar upp som ett mål. Det behöver inte vara ett mål, men tycks som att man ofta målar upp det som en bild som man vill åstadkomma. Men det, vi kommer inte åstadkomma det om vi inte ser till att det är tillräckligt många människor där. Och där, där vi lag så tycker jag att tätheten är intressant. Jag menar, det ligger ju, vi kan säga att det ligger i begreppens natur. Vi har glesbygd och vi har tätort. Alltså det, vi kan inte bygga glesort liksom, för då blir det,
det har vi gjort i många år i Göteborg förstås,
och då blir det inte så spännande. Tätheten är själva, det är det som är själva grundenheten för att bygga stad. Annars kan man bo på, finns andra sätt att bo på, men om vi ska bygga, bo i en stad, så är det tätheten som är den, det är nämnaren. Men Rem Koolhaas pratar ju om the culture of congestion, förstoppningens kultur, som är ett ganska intressant begrepp då. Och alla som kör bil in till stan på morgonen tycker säkert inte tätheten är jättespännande, men om man vill att staden ska leva så tror jag att den är en nödvändighet.
Men vi kan väl konstatera att de höga husen är inte nödvändiga för en tätare stad. Utan det kan man ju uppnå förstås med kvarterstad eller vad som helst. Är de hindrande för en levande stad? Vad säger du, Ola?
Det kanske är svårt att säga någonting sånt om ett högt hus, men jag tänker på om det nu är 600-700 lägenheter där i Karlatornet, om jag tar det som exempel igen. Och man jämför med när Norra Gulluden byggdes. Man bara tänker, vad kan man göra med de här lägenheterna? Det var väl 900 lägenheter där i 1945 när det invigdes. Då. Och det är ju en hel stadsdel som inte är kvarterstad på något sätt. Men ändå, man tänker massan av planeringsinsatser och allt annat. Så det är ju ganska mycket möjligheter som ligger där i ett torn. Man tänker många lägenheter är i Haga, 2000 och sånt där.
Ja, det är väl också så att 600 lägenheter kräver ju också en massa annat. Liksom. Mm. Stödfunktioner till detta. Handel och förskolor och skolor och vårdcentraler och
krogar. Precis. Mm. Så det är, man tänker ändå, just när man bara fortsätter med den mängd jämförelsen, så är det ju, är det 10 kvarter någonting i Haga eller Majerna eller sånt där som ligger i det här tornet utav.
Eller ett par villaområden utanför stan. Vad säger du?
Nej, men jag tänker ett område som har blivit ganska, inte utskällt, men kanske inte fullt så uppskattat som det var tänkt, det är ju Kvillebäcken. Men jag bor ganska nära där, och om det är någonting jag tycker man faktiskt lyckades uppnå i Kvillebäcken, så är det just den här tätheten. När man rör sig där så känns det som stad. Nu var man var lite defensiv, man la inte in speciellt mycket lokaler, och vilket ju, det leder ju stadsdelen om. Men man har lyckats åstadkomma ganska intressanta gaturum. Man har fått de här vertikala gaturummen som känns smalare än de är breda. Annars blir det ofta väldigt de här breda liksom, gatorna som känns blåsiga så, i Kvillebäcken. Har man lyckats göra någonting som vi inte har gjort på väldigt länge, nämligen att göra gaturum och platser och som ändå har någon form av stadsmässighet. Då. Sen så är det en lång, man nådde inte hela vägen, men jag tycker man ska i alla fall, man kan i alla fall uppskatta det som man lyckades göra där.
Och det är ju en del ganska höga hus även om den här skyskrapan. Vad tycker du om Kvillebäcken, Ola?
Jag håller med Per, det är väldigt den där stora gatan, Gustav Dahléngatan, som man känner, det är ju en stadsgata ju. Sen när man går in i området så vet jag att det snackades väldigt mycket om att det skulle vara på ett annat sätt än vad det blev då med butiker och verksamheter i bottenvåningarna.
Hur mycket inverkar höga husen på om vi bygger en bra stad eller inte?
Men, alltså man kan ju titta på Manhattan och sinnebilden för den liksom vertikala staden. Och den är uppenbarligen populär, och många människor i Sverige åker dit, många vill bo där. Det är en plats som, eller dessutom en stad som har extremt lite platser. Det är liksom gator i olika riktningar. Så är det, det finns lite, med Times Square kallas för en plats, men egentligen är det bara en, det är bara en gatukorsning med några sådana här refuger i stort sett. Lite överdrivet. Men och sen har du London som är totala motsatsen, som är det lågt, medeltida, tätt så att säga. Båda funkar ju. Alltså det handlar ju, jag tror inte man kan inte stirra sig blind på det ena eller det andra. Det höga funkar, det låga funkar. det kanske måste vara viljebaserat. Vilken typ av stad vill vi att Göteborg ska vara? Vad är våran historia? Vad är våra unika parametrar här som vi kan göra, som gör att Göteborg blir intressant att leva i framtiden och som lockar till sig besökare, företag, så att den kan blomstra och så att vi alla kan få liksom en trygg ålderdom och så. Våra barn kan få gå i bra skolor och så. Och då kanske man inte ska titta så mycket på vad som görs överallt annat, utan att gräva där vi står, tror jag, och utveckla våra egna liksom unika karaktär och så. Och vad det är, jag menar, Göteborg är ju inte en högstad traditionellt sett, och blåleran är ju inte heller så att den
är så lämplig att bygga,
så lämplig att göra höga hus i. Men däremot så kan det ju vara så att man behöver här och där komma upp i densitet och få tillräckligt mycket människor i staden. Sen det vi har byggt i Göteborg, när vi pratar om så här, menar, det vi har byggt i Göteborg har varit så här 16 våningar, det är ju inte ens höga hus liksom.
Och det gjorde vi redan på 50-talet faktiskt, byggde bostadshus på 16 våningar. Men Ola, vad tycker du om Manhattan då?
Det är jättespännande liksom, jag har varit där på gånger. Liksom själva grejen med den är väl också att det är en stad som hela tiden lever ju dygnet runt. Och då är det ju kvalitet i sig liksom, att alltid ha öppna saker, liksom det händer alltid saker, du kan göra saker hela tiden. Och det där kanske aldrig kan göras i Göteborg, liksom hur jag föreställer mig när jag kommer ut till Karlatornsplatsen om några år, så är det stängt där på kvällen i alla fall. Liksom det är Göteborg trots allt.
Norra Guldheden, vad tycker du om det då?
Det är ju en sån här klassiker i bostadssammanhang. Är det höga hus? Jag vet, det är ju högt på den tiden. Det är 11 våningar, sånt där, 10 våningar, 12.
Jo, men det är nog höga. Det är höga hus, nog höga, ja. Så. Mm.
De är ju, som bostadssammanhang så är de ju stiliga hus där uppe på höjden. Men om man nu tittar på vad de gör där på sin plats. De ger ju, skänker ju utsikt till de som bor där, och fantastiskt på alla sätt och vis. Men det är ju inte speciellt mycket stadsliv när du öppnar din dörr ut mot gatan på Norra Gullheden, eller på Södra Gullheden för den heller.
Skulle ja, för det är hus i park enligt tidens ideal. Ja. Mm. Mm.
Så att vad som hade hänt där om man hade haft en annan stadsidé, liksom, det är ju svårt att säga. Om man nu ser vad det höga huset ger för positiva ingångar där.
Vad tycker du om Norrgulden?
Nej, men alltså, det var ju ett av de här exemplen man vallades till under arkitektutbildningen, och se på de här fantastiska planlösningarna i de här punkthusen på Raketgatan och så. Som jag, och den här, det var ju första gången man fick se den här lösningen med två sovrum med toaletten mellan där, den lilla passagen ut som man ju fortfarande har som en, den har jag i mitt eget hus nu förresten. Och, ja, det är, men och hade, jag tänker att om någon hade velat göra så, bygga hus, den typen av hus på den typen av plats idag, så hade det blivit ramaskri. Alltså, det är otänkbart, hade man ju sagt då. Nu tycker vi om det därför att man gjorde det bra. Man gjorde det jäkligt bra faktiskt. Och då tycker vi att det blir en klassiker, så att säga. Men det vore skönt om vi någon gång kunde åstadkomma klassiker i vår tid. Jag tycker tyvärr att trots alla 3D-verktyg vi har idag så blir byggnaderna idag sämre och sämre inplacerade i landskapet. Man ser nya nyproducerade bostäder, eller andra hus också för den delen, så sitter de ofta väldigt illa i landskapet, och det är mycket stödmurar och det är mycket så här bergsskärningar och liknande. Medan de där husen på Raketgatan sitter ju så vackert, liksom. Man har verkligen ställt in dem väldigt noga då. Men jag håller med dig, Ola, om att det är, samtidigt så är det inte stad. Det blir ju en slags något annat, förstad. En annan plats vi besökte på Tekniskolan är ju, alltså om man åker upp Viktor Rydbergsgatan eller om det är Gibraltargatan, och där plötsligt där Norrens plan tar över, och där man avslutar det här kvarteret med ett yxugg, alltså det är ju ett kvarter som är ett U då, när man inte ens byggde klart det, och så kommer Johannebergskyrkan och parken där, och sen så står de här. Och för mig, jag har ju bott i Johanneberg i många år och rört mig mycket där uppe, och för mig är det så uppenbart att där tar staden slut liksom. Alltså staden tar slut i yxugget. Och sen så blir det någon slags, alltså Övre Johanneberg är ju jätteattraktivt.
Vad säger du om Övre Johanneberg?
Ja, men det är ju väldigt intressant det där med de här två idealen, och Unorén som ritade inte planen, men han var ju liksom idéskaparen där, flyttade upp dit till vad heter det, någon av gatorna där. Men han tyckte ju själv var ganska tråkigt att flytta ner till stan igen, om man säger så. För att han trivdes bättre där. Så att det är ju lite grann ja, samma erfarenhet som du har där.
Jag menar, det finns ju, det är ganska intressant att gå tillbaka och se på Albert Liljebergs plan för Johanneberg med där Olof Viksgatan då, som idag är en liten konstig snedställd väg från Södra vägen där, i själva verket blev Ica upp och så över Näckrostammen och sen upp i en paraltrappa upp mot berget med en stor en plats med kyrka och kvartersbebyggelse upp. Så kan man känna att det hade varit roligt att se det. Någon dag skulle man göra en utställning om den planen, för den var faktiskt, det var en missad möjlighet att man inte gjorde klart den, tycker jag.
Det är lite intressant, det finns en sån plan också för alldeles grannar med Chalmersområdet. Sen en gammal klassisk plan där det första huset i El och Maskin där som ligger ovanför administrationsdelarna. Då. Det var ju en tanke liksom att det skulle vara en mer en platsbildning där som skulle stråla ut ungefär som en pandang till den tänkta planen på över Johanneberg. Då. Nu blir det ju tvärtom där också med de här skeppsrannan och allt andra som egentligen, det finns ju inga rumsbildningar på det sättet på Chalmersområdet.
Nej, det är viktigt med rumsbildningar, det är viktigt med rumsligheter.
Som svar på din fråga där innan, med det som du säger nu där med övre och nedre Johanneberg, skillnaden. Ja, är inte liksom det här lite grann också svar på det höga husets för- och nackdelar i en stad. Det är svårt att ge sådana där rakt svar. Det är ju inte alltid bättre med slutet kvarter än ett öppet kvarter som man kan förledas att tro om man läser tidningarna i Göteborg. Då. Att det finns rätt och fel, alltid bättre med den ena lösningen. Men, och det där är väl likadant med ett högt hus. Att det man ser i Rag med höga hus, ja, det har ju inte löst någon stadsbyggnadsmässiga problem egentligen.
I början av min karriär som stadsarkitekt så var ju jag och flera andra väldigt positiva runt höga hus. Sen efterhand så fick man ju moderera den bilden. Så är det alltid, va? Saker och ting går i vågor. Så vi skrev ju en så småningom en riktlinje som heter Stadens siluett. Och den tog vi fram 2021. Och det var mycket också för att då var alla byggherrar så att de tyckte att alla tomter var lämpliga för ett högt hus. Så då satte vi restriktioner i riktlinjen och sa att i den traditionella kvarterstaden så var det olämpligt att göra tillskott av höga hus. Vad tycker ni själva om den typen av restriktioner så att säga? Vad säger du om det, Per?
Vi måste ju ha restriktioner. Alltså, det är ju en industri som tar, som skulle, jag menar, skulle de få bygga i Slottskogen skulle de göra det liksom, för att tjäna pengar. Så att vi är en bransch som måste vara väldigt tydlig och begränsa liksom, för att också säkerställa de gemensamma värden som vi vill liksom, som vi vill ska finnas kvar i framtiden, för annars så kommer de att säljas ut så att säga.
Ja, men om vi ska återvända lite till de riktigt höga husen, för jag menar 11-12 våningar, det ingår liksom i kanske upp till 16 också, kan ingå i stadens skala, men de här riktigt höga husen, Karlatornet eller Chrysler Building på Manhattan, vad gör de med människor som upplever dem på nära håll och på långt håll och sånt? Om vi börjar med dig, Per.
Men det händer ju någonting. Och man kan ju anlägga sådana här könsmetaforer och så. Jag vet inte om det är så intressant, men när man går närmare sig en byggnad som är 70 våningar hög och går runt den, så händer det någonting. Man blir påverkad av det. Och det tycker jag tycker det är intressant. Och även, jag menar, när man är ute i skärgården, ute på Öckerö, så ser man den sticker upp där. En så hög byggnad har en väldigt stor inverkan på stadsrummet, både på nära håll och på långt håll. Och sen om det är bra eller dåligt, jag vet inte om jag kan ha liksom riktigt någon synpunkt på det. Och sen är det också frågan om liksom, är det en sån då, nu, då blir den ju som en solitär enormt påtaglig. Det är klart, är det en hel stad som är uppbyggd med enbart sådana som till exempel då New York som vi pratar om, eller Manhattan, då blir det ju en annan upplevelse. Men det höga huset, det riktigt höga huset, har ju en väldigt stark påverkan. Och när man närmar sig och går in genom dörren så är det ju det finns en kraft i det som inte går att, tycker jag. Så. Och sen som sagt, för många människor kan jag tänka mig att det upplevs negativt. Vissa upplever det positivt och en del kanske inte bryr sig alls. Men det händer ju någonting.
Intressant. Jag tänker också på höga byggnader i allmänhet. ut och reser, kommer nära en katedral liksom, i någon liten italiensk eller fransk stad. Liksom, den här stora volymen, alltså man blir ju lite varnadsfull. Hur fanken gjorde man det här? Liksom, och hemskt vad stort det var. Det är ju samma sak när man kommer till ett högt hus. Tony Torso i Malmö är ju sånt där som man verkligen ligger på ett sätt som man närmar sig det i olika etapper. Sådär. Men det där är ju samma effekt när man kommer dit. Hur funkar det här? Liksom? Hur, det är den där tvisten på det huset, Tony Torso, då, som är, gör att det blir ju en helt annan komplexitet i upplevelsen där. Liksom en, ett, ja, man jämför med Karlatornet som är mer enkelt i sin geometri. Då. Men ändå, det är ju stort när man kommer nära. Och ja, det är ju den där effekten som den lilla människan och det stora huset. Då. Men sen, för min egen del så är det nog också den där en komplexitet förknippad med någon form av eller relaterad till någon vördnad inför att jag tycker att alltså den här katedralen, historisk monument som är gåtfullt gjort, alltså man fattar inte hur de har gjort det. Likadant är det ju Tony Torso som har den där arkitektoniska effekten utav, ja, det är en komplexitet i själva konstruktionen där som jag inte riktigt känner i något utav de höga husen i Göteborg på samma sätt. Så.
Symbolvärden i höga hus, ja, symbolvärden finns ju givetvis även i låga hus, men höga hus kanske oftare bärare av dem. Vad tänker du om det, Ola?
Jag tänker om man går tillbaka liksom till Malmö då, som var en stad som hade liksom inget, om man läser om det i alla fall, nu vet jag inte, jag ska inte säga alla Malmöbor kändes på det sättet, men en stad som var ganska, ja, den var pressad liksom på ett sätt då. Får man till det där höga huset som blir en symbol för att ja, nu ändrar vi Malmö i något annat liksom, inte bara för att vi bygger ett högt hus, men det var ju en del av en process som gjorde att något, det hände saker med Malmö då. Och så där tror jag att det där höga huset var en del i den, att man en Malmöbo är ju alltid stolt över, en malmöit är alltid stolt, men det, jag tror att det där huset har en sån effekt också. I Göteborg har jag nog inte hört den Karlatornseffekten från någon, men det kanske är för att arkitekter i allmänhet är liksom gnälligare på något sätt, jag vet inte.
Men var det inte också att i Malmö var ju på knäna,
ja,
liksom?
Precis.
Och så
symbol.
Och så plötsligt var det inte längre Kockumskranen som var stadens liksom riktmärke eller landmärke nummer ett längre, utan det var framtiden istället. Och det blir sjösatt ju hela Västra Hamnen-området med den höga byggnaden, så den var nog ändå viktig. Någonting som vi pratar ganska lite om i Sverige, tycker jag, i vår tid, det är ju liksom staden som scen, eller det offentliga rummet som scen för liksom invånarna. Och där, jag menar, du nämnde Chrysler Building förut. När det byggdes, då byggde man ju klart den här, för de som inte lyssnar, som eventuellt inte känner till det, så har det ju en fantastisk spira i stål, eller vad nu är det, rostigt stål, eller vad det, som är otroligt utsmyckad då. Man byggde ju klart den inne i huset. Så den byggdes liksom bakom då fasaderna, så att säga. Och sen vid ett visst tillfälle så höjde man upp den med hydraulik, så liksom ställde man spiran på plats, och det skedde bara på några timmar då, så ändrades siluetten för evigt. Liksom. Och den typen av så här teatraliska grepp, så där, det är ju helt främmande för oss i vår tid, och jag tycker kanske lite grann att vi har tappat det här. Menar, om du går ut i Göteborg, det är väldigt få människor, i alla fall i min bekantskap, som klär upp sig om man ska gå ut och äta middag, utan man går i sina vanliga jeans och sådär. Och ner på kontinenten så folk sminkar sig och klär upp sig och gör sig fina för man ska gå ut i det offentliga rummet. Och där, det är väldigt skönt i sig att vi har en vardaglighet och man får göra som man vill, så att säga. Man behöver inte känna sig pressad. Och så. Men det finns heller inte den här liksom, känslan av att man samhörighet så. Och där, jag vet inte heller om jag kan formulera en åsikt kring det, men jag kan bara som betraktare se att det är så. Att vi liksom ser inte på staden som scen för att åstadkomma saker, och där det höga huset är ju väldigt mycket ett avtryck av den typen av, så att säga,
att man vill uttrycka någonting.
Ja, ofta har de ju byggnaderna ett namn då, och inte sällan av liksom den som har skapat det och så vidare då. Så eftersom vi inte har den, kanske det behovet i Sverige, så kanske vi inte heller har riktigt det behovet av höga hus som heller då.
Jag har själv en favorithemsida från de höga husens guldålder i USA som jag har lagt ut på min LinkedIn. Det är 150 byggnader som är den ena mer fantastisk än den andra. Har du sett den hemsidan?
Nej.
Nej, ni får titta på min LinkedIn där vid tillfälle. Alltså det är så... Man tänker... Och nu tycker man att det finns med höga hus eller låga hus en sorts förlust i det, att byggherrar är ofta anonyma och ska tjäna pengar och bryr sig inte lika mycket kanske om vad det nu är, sin stolthet, sitt rykte, vad det nu är.
Och det kan jag tycka att Ola Serneke ändå ska ha viss cred för att han och med flera, de som låg bakom nu, hade närlig en dröm och de var villiga. Det finns ju inget börsnoterat företag, alltså normalt byggföretag, som hade gett sig på det. För det är alldeles för hög risk. Men man ville det så mycket så att man var beredd att offra sin egen nacke egentligen för att göra det. Och det finns någonting i det som jag tycker är positivt i stan. Man visar att man kan våga saker och göra saker. Sen visst, sen ska vi resten av oss ska leva med det då för all framtid. Jag tycker det finns någonting i det som ändå är fint. Liksom.
Om vi ska bara sammanfatta lite kan vi säga att vi har väl konstaterat att höga hus är inte nödvändiga för en stad. Och höga hus är någonting som folk tycker väldigt olika om också. Sen vill jag påstå att det är ganska få som tycker ingenting om höga hus. Antingen så gillar man dem med ganska mycket fermitet eller så gillar man dem skarpt. Så, och det finns inte så många däremellan. Det är i alla fall min uppfattning. Ni får gärna kommentera det här, men det är min uppfattning. Och det kan vara att en person gillar det ena höga huset och gillar det andra. Men att de väcker känslor väldigt mycket.
Det skulle vara intressant, som vi pratade innan om, jämfört med Malmö där man fick den här stolthetsaspekten och det som du sa Per om att det är ganska fantastiskt att en person, Ola Serneke, har den drivkraften och den möjliggörs i en stad som Göteborg. Är det bra eller dåligt? Det är ju som en annan grej då, men att det just görs där då. Det skulle ju kunna vara någonting som gör att, ja men fan, i den här stan det händer saker och ting. Det är möjligt i Göteborg, men det kanske inte är möjligt i Örebro eller Stockholm, jag vet inte. Men alltså det är ju, då skulle ju det höga huset kunna vara en symbol för någonting som vi inte riktigt kanske har pratat om här just nu. Men...
Nej, och kanske en del av Göteborgstäten ihop med en underground-baserad kultur och ihop med en massa sådana saker.
Jag reflekterat det ibland att ja, men det är väl klart att Göteborg ska ha Sveriges högsta byggnad. Det är väl det är något slags så här Sveriges Chicago. Ja, det är ganska göteborgskt. Vi liksom inte sa... Det var ju någon som sa att vi skriver inte poesi, vi skriver fakturor om Göteborg. Det tycker jag är ganska rolig liknelse. Men det har ju alltid funnits en entreprenörsanda här och någon slags liksom... förmåga att samla sig kring viktiga frågor och få saker gjort. Ja. Så på det sättet så kan jag tycka att det finns en poäng med att Göteborg har den högsta byggnaden by far dessutom.
Det skulle ju vara intressant att se att om det här med vad har varit Ola Sernekes stråk från Hisingsbron till Lindholmsalléns ände liksom om det hade hänt någonting sånt hade
Serneke Boulevard.
Men nu byggs ju spårvagnen trots allt, så nu börjar det ju ändå ske.
Det kommer hända saker, ja. Precis.
Ja, men det är intressant det här med karaktärer på städer som givetvis är karaktärer på människorna. Det här med att Göteborg kanske inte är finkulturstaden direkt, men en mer doer-stad. Så. Och det tror jag, sådana saker präglar städer mycket. Men det kanske också präglar arkitekturen efterhand. Det är en fråga jag har. Mm. Vad säger ni om det?
Väldigt svår fråga faktiskt. För att man tittar på... Vi hade en... Man tänker liksom, vilka tråkiga hus det byggs i Göteborg. Så där man är liksom inkapslad i sin egen lilla värld. Så där. Vi gjorde det som att arrangera en studieresa för Stockholms arkitektkontor. För något år sedan eller två. Ja, det var liksom... Man hade väntat sig det som i slutet på resan att och alla skulle vara lite trötta på det lilla som var möjligt att visa upp då. Nej, det var ju tvärtom. Jätte, imponerad liksom, det här är äkta och det här är det ena och det andra liksom, då, utav, det här finns inte i Stockholm. Tänkte jag, är det sån här ironi här nu som inte vi fattar, vi är liksom från landet, men det här, de menar ju sådär. Och det där kan jag tänka mig att
Men det är också en del av Göteborgs karaktär, tagelskjortan där, att man
precis.
Inte riktigt...
Och, men det kanske också är den skjortan vi alla städer bär med sig, liksom. Det är alltid bättre än någon annanstans. Jag pratar mycket om Malmö nu, till exempel. Jag kunde lika väl pratat om Stockholm. Och
vi har ju någon form av lillebrorskomplex man bär med sig. Olsson, så det är inte liksom finkulturell kulturen som mäckar. Vid något tillfälle, när det var diskussion om det här med gradsentré till privata eller till statliga museer, så jag kollade upp hur många av museerna, de statliga museerna, som var de ligger någonstans. I Göteborg har väl 2, tror jag, va? Och i Stockholm är väl 34 eller någonting sånt där. Så jag menar, det är klart att det är ju en viss nedfördelning där, och, kan man ju tycka. Men vi har också 6 bilföretag i Göteborg idag. Liksom, vi glömmer liksom bort det.
Jag tror vi har lite dålig självkänsla, och det kanske är därför man bygger Karlatorn. Ja, Ola, han är ju inte ens från Göteborg, han är från Alingsås, så han är kanske ännu större än den bygger ett jättehögt hus. Ja, men det är ju ändå intressant som en sorts kulturyttring. Varför gör vi så här? Mm.
Det var någon som påpekade att nästan alla de stora arkitektbyråerna i Sverige är från Göteborg. I Stockholm ligger det mest mindre halvstora byråer, men de stora byråerna kommer härifrån. Och i reklambranschen har ju Forsman och Bolundfors varit störst liksom i decennier. Det finns en, man kallar det för en doer-mentalitet, ja, eller en entreprenörsanda eller vad nu är då, men som ibland tycker jag glöms bort lite grann här i Göteborg. Vi är väldigt bra på ganska mycket. Om man pratar lite om Karlatornet, jag tycker ibland att det är synd, det blir lätt, nu ser vi Karlatornet för det är klart, men Karlatornet är ju egentligen Karlastaden. Det ska ju vara 9 torn, och vara på det lägsta är ju klart nu, 16 våningar. Och sen ska det ju vara den här spiralen upp då med liksom runt 20, 25, 30 upp mot 40 våningar då. Och med ganska smala gatorum däremellan. Jag tycker ändå att det skulle vara roligt att få fortfarande leva när det är färdigställt, och att kunna se hur det blir. För där kan vi prata om alltså densitet i staden, otroligt mycket människor, och svårt att säga att inte de här gatorummen kommer bli levande, för att det är så kopiöst mycket människor som då, om de nu får sålt lägenheten, kommer bo där. Så det tycker jag ändå, det är ändå,
ja, men det är också en viktig aspekt på Karlatorn. Just nu står det lite ensamt.
Absolut ensamt,
för att konjunkturen satte stopp för resten, för det är ju ett gäng halvhöga hus också som omger Karlatornet, så det är ju en sak.
När Empire State Building färdigställdes där i början på 30-talet då det, jag hörde någonstans att det kallades för Empty Space Building, för att det stod i princip outhyrt i ett år innan man, och sen blev det liksom en ikon och sådär. Så man, ibland så är det så lätt att tappa perspektivet och säga, nu är det katastrof och det är en superflopp och så vidare. Men jag menar, ja, konjunkturen, det går ju lite upp och ner, och det tog en lite längre tid, men en vacker dag så kommer det väl då förhoppningsvis att stå klart.
Det finns någonting som heter Skyscraper Index som kom redan 1999, där han som gjorde det beskrev att när de här högsta byggnaderna skapas, så sammanföll det ofta med att högkonjunkturen sjönk på sista versen. Empire State Building, som vi pratade om, byggdes ju under värsta lågkonjunkturen. Och när bygget är klart så har konjunkturen ofta gått ner i källaren. Känner vi också att det här är liksom hybris innan katarsis?
Men det är väl en återupprepad text där som man känner igen. Och den har ju stämt många gånger också. Om man tittar historiskt, 80-talet var det ju en ganska många höga hus i slutet där innan 90-talskrisen. Då. Så att det...
Jo, men det är väl som sån här stjärn, vad heter det, när man, alltså man kan alltid hitta något som passar liksom. Men visst, det kan ju säkert vara så. Men det är väl klart att skyskrapor är ju hybris liksom.
Bara en sån grej att det liksom är rent, som du var inne på förut, är det en jätterisk att bygga ett högt hus liksom, och ett jättehögt hus är en jättehög risk. Liksom kurvan på kostnader stiger ju liksom dramatiskt med varje våning du lägger på över 15 våningar sådär liksom. Så det är ju vansinne på det sättet att bygga den, och i lågkonjunkturen så är det väl ingen som du får med dig på idén liksom, utan...
Nej, och Serneke kommer att prata om igen. Han står ju stått och vinglat på kanten ganska många gånger i den här processen. Och det var väl ingen förnuft i att sätta igång det bygget från början heller.
Men det är väldigt lätt att se livet som någon slags behovsstyrd tillvaro där man liksom bara ska uppfylla massa kriterier och så vidare. Men livet, det är ju inte det det handlar om riktigt. Det handlar ju om drömmar och visioner och längtan och kärlek och allt det här liksom. Och i det ligger ju också att kunna göra det i staden. Och på det sättet så kan jag uppskatta att människor förverkliga drömmar, så att säga. Och då, den står ju där som en förverkligad dröm, och den påverkar, det ger mig ett leende när jag ser den, även om jag kanske inte egentligen tycker att, jag vet inte om jag tycker att den gör så mycket nytta, men den gör, det finns en annan sorts nytta.
Ja, nej, men nytta kanske inte gör så mycket. Annat än som jag brukar säga att det är ett par villaområden.
Ja, ett par villaområden. Mm. Men sen tycker jag, om man ska prata höghus så måste man ju prata om Louis Sullivan och liksom hans, som på 1890-talet formulerade liksom den höga byggnaden med de här tre olika sektionerna, alltså grunden, skaftet, avslutningen då. Och Björn, du och jag har haft nöjet att göra arkitektjuryarbete ihop och se med egna ögon hur fruktansvärt svårt det är att avsluta en byggnad uppåt. Alltså,
ja, och nu är vi nog väldigt, väldigt ovana vid det också. Ja. För vi har gjort den här typen av, man sågar av metervara och ställer upp och så är det färdigt.
Och så. Ja, och det där är ju, det är väl det man kan säga med Karlatornet. Det var fint om den hade haft, nu, det finns ju ändå en någon form av
antydan
till krona då, men den är inte spektakulär, kanske inte är det ordet man använder.
Inte jämfört med Chicagos 1880-90-tal, där det var rejäla hattar på husen.
Och det tycker jag nog staden ska, om man nu ska släppa fram höga hus framledes då, i olika, oavsett höjd, så här, att liksom poängtera just det här, basen. Och det tycker jag man är ganska bra på då, man liksom säger att vi ska ha, det ska vara offentliga, alltså lokaler i botten, och vi ska ha liksom, det är ett krav. Och, men också att krav, hur det blir på mitten, det spelar faktiskt inte så himla stor roll, men det ska avslutas på ett värdigt sätt, och klarar inte ni av det så får man ta in arkitekter från andra delar av världen då, för att se till att vi får det. För det är ändå så att det blir, det kan inte bara vara, som du säger där, avhuggna metervaran liksom.
Och sen när vi pratar om också det här viktiga med staden i ögonhöjd, var det? De flesta människor som inte är arkitekter tittar ju sällan upp på husen, kan man säga. Ola, har du någon kommentar på det?
Jag tänker lite grann också om Karlastaden eller den täta staden. Ett högt hus kan ju vara som kommande projekt i Backaplan där. 9-10 våningar kring ett kvarter och så är det pinnar på betydligt högre. Det är också ett högt hus i min värld som är 10 våningar då, kring ett kvarter. Och det där är ju, då ser man ju att det höga huset på något sätt där människor vistas i, som på en gård till exempel, den blir ju inte speciellt attraktiv, den här gården. Hörnorna blir problematiska längst ner. Men även då gaturum och sånt där, när det är ju liksom ingår ju stadsbyggnadskonst, att inte det ska bli för mörkt helt enkelt. Liksom, vi har ju, det är ju inte, New York ligger ju jäkligt långt söderut liksom, jämfört med Göteborg då. Det är ju på, nere i Rom någonstans. Och det där glömmer man kanske bort ibland, tycker jag, när man tänker på, när jag ser kommande planer på stationsområdet i Göteborg då. Där det är jättesmala liksom gatusektioner. Hur fan ska det bli där nere liksom på, vem vill man vistas där liksom? En gata ska ju vara trivsam utan, alltså det är ju mycket mer än bara en butik liksom. Det ska ju, om det finns en gata med en trivsamhet i, och varför ska du då välja den gatan som är mörk och icke solbelyst liksom? Den där typen av stadsmässighet tycker jag också man glömmer bort, när man, eller måste man ta med sig när det höga huset diskuteras ju.
Kan konstatera att höga hus är sällan nödvändiga. De kan vara lustfyllda, de kan vara helt fel. De kan vara ett tillskott i staden, de kan också vara motsatsen. Men de engagerar ju folk på olika sätt. Det gör de för de allra flesta människor. Har ni någon kort sak att tillägga, Ola och sen Per, runt det här?
Livet är ju inte nödvändigt heller. Jag menar, så att nödvändigt är egentligen inte någon parameter, ska jag, som att förhålla sig till i det här sammanhanget. Det måste vara andra saker som styr vad vi gör än nödvändigheten.
Bra. Vad säger du, Ola?
När jag ser de höga husen i Göteborg så tycker jag ändå att de är någon slags, i min värld, som lite tappade möjligheter på en annan typ av stadskvalitet som jag gärna hade velat se, med fungerande stråk, en lägre och tätare stad som hade kunnat byggas istället för de här pinnarna överallt. Så att om jag hade varit diktator i Göteborg med mandat att bestämma allt som byggs då, så skulle jag ju se till att det hade byggts på ett annat sätt. Alltså mera stråk istället för de här höga husen, och bygga samman saker och ting med alla de krafter som ändå har gjort de höga husen möjliga.
Och med dessa kloka ord så avslutar vi dagens övning. Det var jättespännande att prata med er. Tack så mycket för att ni kom.
Ja, tack själv för att du fick komma.
Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Bergermark Rintala och Peter Vanding. Samt redigering Josef Bosir.